del 1, vår bibelsyn. Ja, då har vi kommit till det första avsnittet i en serie som kommer att hantera frågan om Guds frälsningsplan. Och det här med Guds frälsningsplan är ett ämne som har intresserat mig under många år. Jag kan tycka att vi ibland tar den där frågan som lite för självklar. Och när jag säger så ska jag genast säga att vi ska absolut inte konstruera något problem av det här för att göra det svårt. Men ibland tar vi frågan som lite för given. Men enkelt är det väl på ett sätt. Och Paulus, han sammanfattar den här enkelheten i Romarbrevet 3 på följande sätt. Alla har ju syndat och ingen har kvar den härlighet vi fått av Gud. Alla blir de rättfärdiggjorda alldeles oförtjänt av hans nåd genom den förlossning som kommer till oss i Kristus Jesus. Vad vi kan utläsa av de här två verserna är att frälsningen är ett faktum. Gud han fullbordade det en gång för alla på Golgata. Förlåten rämnade när Jesus gav upp andan. Nu är vägen öppen för alla människor utan undantag. Vi har tillgång till frälsningen. Så Gud han kan inte göra något mer. Syndens makt är besegrad i Jesus. Så Gud gör ju inte om frälsningsverket för varje människa som kommer till tro på honom, utan frågan handlar ju snarare om hur jag som människa väljer att förhålla mig till det här faktumet. Vill jag ta emot den här dyrbara gåvan av nåd som Gud erbjuder, eller väljer jag att avstå? Jag menar att det här är en opåverkbar sanning. Ingenting kan läggas till och ingenting kan tas bort. Därför är också Jesus sista ord på Golgata, det är fullbordat. Vi kan säga att det här med frälsningen därför är något objektivt och något absolut i sin enkelhet. Och kanske att det är just där som vi hittar problemet som många människor upplever kring frälsningen. Att det är för enkelt. I syndafallet, när Adam och Eva föll för ormens frestelse i Edens lustgård, ja, då rationaliserades Gud bort. Märk väl, inte så att man nödvändigtvis ifrågasatte Guds existens. Nej, den är påtaglig och den är självklar för Adam och Eva. Problemet och det som är synden, det har sin rot i att man åsidosätter Guds vilja. Och så gör man sig själv till högsta auktoritet i sitt eget liv. Och det är här som Bibeln kommer in i bilden. Ibland så brukar jag hänvisa till en klassisk tanke som ställer frågan om det låter någonting om ett träd som faller i skogen om det inte finns någon människa där som bevittnar händelsen. Ungefär som att någon, alltså ett jag, behöver bekräfta en utomliggande händelse. Nu tror jag personligen att det låter om det där trädet, vare sig någon människa finns där eller inte, för det där ligger bortom oss människor. Det ligger utanför jaget och det påverkas inte ett dugg av mig. Därför kan vi beskriva det här som en objektiv verklighet. Och det är den basen som vi behöver möta Bibeln och dess budskap på. Bibeln ligger utanför mitt jag och oss människor så som en objektiv verklighet. Vad jag menar med det är att Bibeln inte påverkas i den meningen av mina tankar. Budskapet som Bibeln framställer är oföränderligt genom tiderna. Utan vad det handlar om är ju istället hur jag väljer att förhålla mig till den här verkligheten. Och för att du ska förstå hur jag resonerar och vilken bas jag står på i den här undervisningsserien, så är det viktigt att vi börjar just där med det här övergripande perspektivet. För hela mitt sätt att argumentera på den här, för den här saken hänger nämligen på att jag ser just detta att Bibeln är en objektiv auktoritet. Bibeln är en oupplöslig enhet där ingenting kan läggas till och ingenting kan tas bort. Det som står där i Bibeln påverkas inte av vilka uppfattningar vi som människor har. Bibelns budskap påverkas inte av människans utveckling eller människans växande kunskap. Det finns ett sammanhang i Johannesevangeliet. Där anar vi hur Jesus själv såg på den här saken. I det 10:e kapitlet så är det en intensiv diskussion om vem Jesus är. Några vill till och med stena honom, står det. Och i det samtalet säger Jesus någonting som vi behöver notera och bära med oss i den här diskussionen eller i det här samtalet. Jesus säger det närmast som i förbifarten, men det är ändå en klargörande tanke som hjälper oss att förstå hur vi ska närma oss Bibeln och hur vi ska förhålla oss till den. Vi hittar texten i Johannes 10:e kapitel, där vi läser från den 33:e versen. Judarna svarade honom: vi tänker inte stena dig för någon god gärning, utan för att du hädar och för att du som är en människa gör dig till Gud. Jesus svarade dem: står det inte skrivet i er lag, jag har sagt att ni är gudar? Alltså kallade han dem för gudar som Guds ord kom till, och skriften kan ju inte sättas ur kraft. Hur kan ni då säga till den som fadern har helgat och sänt i världen: du hädar, därför att jag sa, jag är Guds son? Orden som jag vill stanna inför här är att skriften inte kan sättas ur kraft. Om vi tittar på vad grundtextens ord verkligen säger i den här versen, så förstår vi att det bokstavligt handlar om att Bibeln inte kan lösas från sin fångenskap. Det finns alltså förutbestämda ramar, och när det är Jesus själv som säger att de ramarna kan vi inte gå utanför om vi vill följa honom. Och för att ytterligare bygga under detta, även om jag tycker att det räcker med vad Jesus säger, så kan vi ju se vad aposteln Paulus säger om den saken, kyrkans store teolog. I andra Timoteus brevet 3 säger han i vers 16 och 17 att hela skriften är genomandad av Gud och därför nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att den människa som hör Gud till kan bli duglig för sina uppgifter, väl rustad till varje gott verk. Ja, Paulus, han rör vid något viktigt med tanke på Bibeln som en objektiv auktoritet. Och inte minst just det här hur vi bör förhålla oss till den. För det han gör här, Det är ju att han talar om att Bibeln rör vid våra liv på många områden. Det handlar om undervisning, bestraffning, upprättelse och så vidare. Och allt det här, säger Paulus, är ord som är genomandade eller utandade av Gud. Det vill säga, de bär på Guds innersta vilja. Det kommer inifrån djupet av Gud. Och man skulle nästan kunna säga att Bibeln har ett Guds DNA som grund. Och det ser vi när vi också läser vad Petrus talar om, lärjungen som levde nära Jesus. Han skriver i sitt andra brev, kapitel 1, vers 20 och 21. Framförallt, säger Petrus, ska ni veta att ingen profetia i skriften kan utläggas efter vårt eget tycke. Ty ingen profetia har någonsin blivit till genom en människas vilja, utan drivna av den helige ande talade människor sådant som kom ifrån Gud. Ja, det är alltså inte fråga om människans vilja som format orden och tankarna i Bibeln, utan enligt Petrus så är det under ledning av Guds ande, den heliga ande, som människor har fört fram vad de har fått, och det direkt ifrån Gud. Jag vill ta upp de här sakerna så här i inledningen innan vi kommer in på själva frågan om Guds frälsningsplan. För det är den basen du behöver förstå att jag står på i min undervisning. Jag talar om de här frågorna utifrån min tro att Bibeln är en objektiv auktoritet. Samtidigt, och det här vill jag betona med eftertryck, givetvis är det viktigt att pröva all undervisning inför Gud, såväl som till Bibeln som helhet. Så vi ber över undervisningen och söker den heliga andes ledning och ljus över undervisningen. Och så ser vi i förhållande till Bibelns undervisning som helhet om det stämmer och passar in. Det är ju som med maten. Vi tuggar innan vi sväljer den. Och Guds ord behöver också bearbetas innan vi sväljer den. Och så vill jag även säga att vi ska inte bygga någon teologi eller undervisning på ett enskilt och uttryckt sammanhang i Bibeln, utan vi behöver se helheten. Och när vi talar om Guds frälsningsplan så vill jag göra det i ljuset av många texter och genom Bibeln som helhet och se att det här går som en röd tråd genom hela Bibeln. Jag menar att vi kan i princip gå till vilket bibelställe som helst för att se hur någonting där på något sätt relaterar till tråden om frälsningen. Sen är det väl avslutningsvis också viktigt att erkänna att det finns mycket i Bibeln som är svårt att förstå. Det är många texter som jag inte alls kan förklara, men det ger mig ju inte rätten att begå våld på texten och försöka pressa in en förståelse som påverkas av min tanke. För Bibeln är ju, som jag har sagt, en objektiv auktoritet. Jag kan förhålla mig till den på olika sätt, men jag kan inte i grunden påverka budskapet. Så Bibelns budskap, det har stått opåverkat genom alla tider, för det bär på Guds vilja. Och Gud är större än någon människa, han är skaparen. Och i nästa avsnitt ska vi börja titta på det syfte som ligger bakom varför Gud gav oss Bibeln. Låt oss be. Vi tackar dig, himmelske Fader, för frälsningens underbara verklighet. Amen.